بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ظهر يدن فيال لكونا التفسير في سورة الإسراء سورة 17 في القرآن ويقوم فرام تل vers 18 وبي تنكت بريا idag med att lyssna på den versen eller de verserna vi kommer att gå igenom och sen inshallah och ta'ala så kör vi igång med lite tafsir بإذن الله تعالى وبتوفيق الله عز وجل.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين
Så vi stannar då vid vers 18 för lektionen. Men kan ju rida al-ajila. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala de som söker det världsliga livet och de som söker det kommande livet. Folk är av två olika kategorier. De som har detta liv till sitt viktigaste mål och försummar och glömmer bort nästa liv. Och sen de som har Allah Azza wa Jal och paradiset som sitt viktigaste mål. Och vi kommer att läsa från Tafsir ibn Kathir och den första versen då, man kana yuridu al-ajila, att den som vill ha det snabbt passerande, gärna denna övergående njutningen. Allah Azza wa Jalla kallar här dunya, detta världsliga liv, för al-ajila. Gärna det som är snabbt passerande. Det här livet spelar ingen roll om du lever i 1000 år, det är ändå kort relativt till nästa liv, eller hur? Gärna dessa 60-70 år vi lever är ingenting jämfört med den evigheten som väntar i nästa liv. Så detta liv är al-ajila. Så den som vill ha al-ajila, för den personen kommer vi att ge vad vi vill. Ajjalna lahu fiha ma nasha. Vi kommer att ge henne vad vi vill. Liman nurid, till vem vi vill av dessa sökare. Thumma ja'alna lahu jahannam. Och sen kommer de att få helvetet, jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Och där kommer han att brinna förnedrad och avvisad. Ja. Så han nämner Allah Azza wa Jal den första personen, den som bara söker det världsliga livet. Och då säger här vissa ulema att den här versen kan också förstås i ljuset av vers 12 i surat Hud, en liknande vers. Och där nämns det av vissa av salaf att det här är al-kuffar. Det här är al-kuffar. Eller det är ahluria, folket som visar upp sig. Yani de som inte avser Allah Azza wa Jal med sina gärningar. Yani de som bara är fokuserade på detta världsliga liv. De som inte tror på nästa liv, inte tror på Allah, inte underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Utan de är besatta av detta världsliga liv. Att samla på sig sina skatter, sina pengar, sina bilar, sina hus och liknande. Att det här är vad de kommer att få. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala då här. Nej. Att inte alla som springer efter dunja kommer att få vad de söker. Det är inte alla som springer efter dunja och är besatta av de njutningar som finns i detta liv som kommer att få vad de söker. Utan bara den som Allah vill ge kommer att få. Och han kommer bara att få vad Allah vill. Två saker. Vi har här folk som är besatta av dunja, eller hur? Morgon och kväll, det är bara dunja. Bli störst, bli bäst, bli rikast. Ha fetaste bilen, snyggaste huset, snyggaste kvinnan, största guldtackan, allting. Taib. Men det är inte alla som har den inställningen som får vad de springer efter. Eller hur? Vissa är ändå fattiga i slutändan. Är det inte så? Så det är inte alla som får det. Och det är inte alla, eller de som får det, får inte heller mer än vad Allah har bestämt. Han kanske har ett visst mål. Men han får mycket mindre. Taib. Så Allah ger vem han vill, vad han vill. Jätteviktigt. Na. Och vad får han då i nästa liv? Jo, han får Jahannam, helvetet. Yaslaha. Gärna, han kommer att gå in där i. Och så säger Ibn Kathir. Och helvetet kommer att omsluta honom från alla håll. Madmumen. Gärna, klandervärd. Han är klandervärd. Han är ond. Får klandras för hans dumma och dåliga beslut. I nästa liv hamnar han i helvetet. Och klandras för detta dumma beslut och dåliga val i livet. Att sälja sin plats i paradiset för den här lilla världsliga som han sprang efter. Han verkligen förtjänar att klandras. Vilken dum människa, vilken dålig investering att sälja sin plats i Jannah för någonting världsligt här i detta liv. Och så säger han Ibn Kathir, för han valde al-fani al-baqi. Han valde det som kommer att förgå framför det som är evigt. Gärna han valde detta världsliga liv framför det eviga livet. Madhuran, den andra egenskapen, gärna mub'adan, han är bortstött. Yani han är bortstött från Allahs rahma i nästa liv. I helvetet, nedkastad, förnedrad i helvetet. Må Allah skydda oss. Amin. Men sen säger Allah subhanahu wa ta'ala den andra kategorin av människor. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Men den som har nästa liv som sitt mål. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Och han kämpar efter nästa liv. Han gör de nödvändiga ansträngningarna som krävs för att få nästa liv. Det vill säga goda gärningar. Lydnad till Allah Azza wa Jal. Wa huwa mu'min. Och han är troende. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Det är de vars strävan kommer att bli belönad. Det är de som kommer att bli belönade för sin strävan. Ja. Så här är den andra kategorin av människor. Och de har här tre stycken egenskaper. Den första, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Hans inställning, hans mål, hans avsikt, hans nya, det är al-akhirah. Avsikten. Och han nöjer sig inte bara med att ha avsikten, utan han sätter sen saker och ting i verket och kämpar för att få det han avser och det han önskar att få. Och det är paradiset. Och då säger Allah, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Och han Yani gör de nödvändiga ansträngningarna. Han gör vad som krävs för att få paradiset. Yani han kämpar för att komma till paradiset. Och den tredje egenskapet, wa huwa mu'min, och han är troende. Naam. Men arada, den som vill. Först hans inställning, det är inte att vara en förnedrad slav till dunya. Det är att vara en person som kämpar efter akhira. Men arada al-akhira. Wasa'alaha sa'yaha. Och han kämpar. Ja, ni strävar efter nästa liv. Och då är det al-amal. Att göra goda gärningar. Och då säger här Ibn Kathir, yani, att kämpa för nästa liv är att gå dess väg. Yani, vägen till paradiset. Och den vägen är att följa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani, han säger här att det finns en väg till att få al-akhira. En väg. Inte två vägar, utan en enda väg. Sirat al-mustaqim. Och det är Muhammeds väg alaihi salatu wasalam. Det finns ingen annan väg till Jannah förutom den vägen som Muhammed a.s. har lagt ut för mänskligheten. Wa huwa mu'min. Och den tredje egenskapen att han är troende. Yani qalbuhu mu'min. Hans hjärta är troende. Bekräftar och tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqun wa muqinun bil thawabi wal jaza. Han bekräftar och är övertygad om den belöning som finns i nästa liv. Och det är också viktigt för endast en troende kommer att gå in i paradiset. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Att det är de vars strävan kommer att belönas. De kommer att belönas för denna strävan som de har gjort. Och de här verserna får en att tänka på den mäktiga hadithen där profeten alaihi sallallahu sallam nämnde den som är besatt av dunya och den som är besatt av akhira. Och då så sa profeten a.s. man kan till dunya hemma. Den som har detta världsliga jordiska liv som sitt största mål. Farraq Allahu alayhi shamlu. Allah kommer splittra hans angelägenheter. Allah kommer göra saker svårt för honom i livet. Wa ja'ala al-faqr fi qalbi. Och Allah kommer ge honom fattigdom i hjärtat. Och i vissa riwaya, han kommer vakna fattig och han kommer lägga sig fattig. Han kommer bara se fattigdom framför sig. وَلَمْ تَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Och han får bara det av dunya som är skrivet för honom. وَمَنْ كَانَ تِلْ آخِرَةُ نِيَّتُهُ. Och den som har nästa liv som sitt mål. جَمْعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَ. Allah kommer att underlätta hans angelägenheter. Och ja'ala ghina'ahu fi qalbi. Och lägga rikedom i hans hjärta. Och atatuhu dunya wa hiya raghima. Och dunya kommer att komma till honom trots att han vänt den i ryggen. Subhanallah. Så jämför de här två. Tre belöningar, tre tillstånd och tre straff. Personen som är besatt av dunya, vad händer? Saker och ting blir svårt för honom. Jobbigt, svårt. Och han blir i slutändan fattig. Hur rik han än blir, hur mycket pengar han än har, så kommer han alltid att ha en tomhet inom sig. Som inte kan fyllas av pengar och materiella saker. Och det här är mushahad. Det här är någonting som är bevittnat. Vi ser rika människor vara ibland de mest olyckliga människorna. Som ständigt måste gå till psykologer. Måste dämpa sin ångest med narkotika, mediciner, alkohol och liknande. Är det inte så? Och till och med ibland subhanallah tar självmord. Och det har vi sett. Hur många kändisar har inte tagit självmord. Trots att de har, som man säger, de har allt. Yani dunya, subhanallah. Men de har inte allt. De har en tomhet i hjärtat. Är det inte så? Det saknas någonting. Som endast alla kan fylla. Och sen, vad händer? De får i slutändan, efter all denna utmattning, denna jakt efter dunya, så får de i slutändan inte en enda krona mer än vad Allah har skrivit. För 50 000 år innan han skapade Adam så skrev Allah vad denna person kommer att tjäna. Han kommer inte få en krona mer eller mindre. Så han tröttade ut sig helt i onödan. Subhanallah. Till skillnad från den som har nästa liv som sitt mål. Vad får han för någonting? Alla underlättar saker och ting för honom. Han är mu'min. Och det är också en sak som skiljer al-mu'minin och al-kafirin. Att den troende har lättare med att handska med livets motgångar och svårigheter. Är det inte så? Som hadithen. Ajaban li amri al-mu'min. Jag förundras över den troendes tillstånd. Om han drabbas av någonting gott eller får någonting gott så är han tacksam och det är bättre för honom. Och om han drabbas av en motgång så är han tålmodig och det är bättre för honom. Alhamdulillah. Han vet att det finns en akhira. Han drabbas av en motgång. Han säger alhamdulillah ala kulli hal. Det här är en prövning från Allah. Inshallah Allah suddar bort mina synder. Till skillnad från en kafir. När han får en motgång. Depression, katastrof och kallas sjukskriven, jag vet inte vad. Så Allah underlättar saker och ting för honom. Och två, وَجَعَلَ غِنَاءَهُ فِي قَلْبِهِ. Och han får rikedom i hjärtat. Den riktiga rikedomen som är al-qana'a. Att vara nöjd med det Allah har givit den. Är det inte så? Han är fattig men han är ändå rik. Han har inte pengar. Men alhamdulillah, han är rikare än personen som har miljoner på banken. Han har den här al-qana'a. Han är tillfredsställd och nöjd med det Allah har givit honom i hjärtat. Och sen vad händer? Den sista. Och dunya kommer till honom trots att han vänt sig bort. Gärna han springer från dunya till Allah. Men dunya jagar honom. Varför? För det är maktub, det är skrivet. Varenda krona han kommer få kommer till honom. Även om han är skrivet att han är miljonär och han springer från dunya, han kommer att få sina pengar. Det går inte att fly från ödet. Subhanallah. Så kolla på dem som säljer sin din för dunya. Ni har sett sina människor. De är beredda att offra allt. Bara för att få dunja. Och sen i slutändan. Han sitter där med skulder, bekymmer, problem, konkurs. Är det inte så? Sen sådana människor. Och sen andra människor. Bryr sig inte om dunja. Fokuserar på Allah subhanahu wa ta'ala. Jannah. Och Allah azza wa jalla öppnar dörrar till honom. Rikedom kommer till honom. Så rikedom söker man hos Allah. Och inte i människor. Och det finns också en viktig sak som är värd att betona. När vi säger att man inte ska vara besatt av dunja, man ska inte ha dunja som sitt största mål, så betyder det inte att man inte får ha dunja som ett särmål, eller vad säger man, ett delmål, va? Delmål. För det får man. Man får ha dunja som ett delmål. Och därför så brukade profeten alaihi wasallam säga i sin dua, la taj'al ad-dunya akbar hammina. Gör inte dunja till vårt största mål. Han sa inte gör inte dunja till vårt mål. Utan han sa gör inte till dunja till vårt största mål. Yani vårt största mål det är Jannah. Dunja det kan vara ett delmål. Att man vill ha, eller man vill alla bo bekvämt. Man vill alla ha en bra bil. Och så vidare. Taib. Så att det är okej. Okay, men det är inte ens huvudfokus. Inte ens största mål. Utan ens största mål är alltid al-akhirah. Och de som då har den här strävan, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Det är de som kommer att få belöning för deras strävan. Nam. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, كُلَّن نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا. Att till var och en av dessa två kategorier, kommer vi att ge, eller de kommer att få från deras herres gåvor. وَمَا كَانَ أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا. Och er herres gåvor kan ingen förbjuda, eller ingen håller dem tillbaka. Yani, alla dessa, eller båda dessa två grupper, kommer att få. De som ville ha dunja och de som ville ha akhira. De kommer att få i det de befinner sig. Från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah som är al-hakim. Som inte är orättvis. Han kommer att ge alla vad de förtjänar. Lycka eller olycka. Och ingen kan avvärja Allahs dom eller bestämmelse. Ingen kan hålla tillbaka vad Allah ger. Och ingen kan ge vad Allah vill hålla tillbaka. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا. Yani ingen kan hindra vad Allah vill ge. Taib. Och så är det. Och det är en jätteviktig sak att förstå. Som en mu'min. Som en troende. Om man har den här inställningen. Tawakkul till Allah Azza wa Jal. att ingen kan skada mig om Allah inte vill. Ingen kan gynna mig om Allah inte vill. Om hela världen säger du ska inte få någonting, vi ska inte ge dig någonting, du ska bli den fattigaste människan, men Allah har bestämt att jag ska bli rik, kommer jag bli rik. Så är det. Om hela världen försöker hålla mig fattig, alla håller tillbaka sina pengar, Allah kommer göra mig rik. Om han har bestämt det. Och motsatsen, om Allah har bestämt att jag ska vara fattig och hela världen försöker göra mig rik, kommer jag aldrig bli rik. Så det är inställningen som muslimen måste ha. Alla kommer att få sitt. Alla kommer försörja både kuffar, de som kämpar efter dunya och de som kämpar efter akhira. De kommer få sin del i detta liv och i nästa liv. Men, då säger här Salaf i tafsir på versen, de får sin del i detta liv, eller kuffar. De vänder sig bort från Allah, men han ger dem mat, dryck, hälsa och så vidare. Men de har ingen del i nästa liv. Där nekas de allting gott. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, wa lil-akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Se hur vi föredrar eller gynnar vissa personer över andra i denna värld. Och säkerligen så kommer det att i nästa liv bli större gradskillnad och större preferens. Yani dunya, undur, kolla, reflektera på folket. Hur vi har gjort vissa över andra. Yani vissa har positioner och vissa är gynnade över andra. Och då säger här Ibn Kathir, yani vissa är rika, andra är fattiga. Men Allah har inte gett samma till alla, eller hur? Vissa har mer och vissa har mindre. Och så säger han, vissa har däremellan, vissa har lagom. Samma sak med skönhet och al-qubh, yani fulhet. Då har vi också, vissa har fått mer, vissa har fått mindre. Vissa är högre, vissa är lägre och vissa är däremellan. Och vissa dör unga och vissa får leva länge och bli äldre. Vissa är kunniga, vissa är okunniga, vissa är smarta, vissa är dumma, vissa är friska och vissa är sjuka och så vidare. Yani i dunya finns det darajat. Vi kan inte lura oss själva och säga att alla människor är samma. Alla människor är lika snygga och alla människor är lika friska. Det är inte sant, eller hur? Utan folk är olika. Allah har givit folk olika. Men sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Men dessa skillnader och dessa grader och nivåer kommer att vara mycket större i nästa liv. Yani det går inte att jämföra. Och då så säger han här, Ibn Kathir, yani i nästa liv, så kan du inte jämföra den som är fi darakat i jahannam. Han är i helvetets låga nivåer, fastkedjad i bojor och brinner i helvetets elden, med den som är i de högsta av nivåer och njutning och glädje i paradiset. Yani det går inte att jämföra dem. Det går inte att jämföra dessa två. I dunya kan du jämföra. Du kan säga att den här personen är snyggare än den här. Den här personen är rikare än den här. Eller hur? Det är relevant. Men du kan inte jämföra en person som är bottet på helvetet i toppen på paradiset. Det går inte. Den jämförelsen finns inte. Och så säger han även, i jahannam finns det darakat, yani nivåer. Nivåer neråt, den ena värre än den andra. Och även där är folk olika. Vissa har värre straff än andra. Och i janna är folk i darajat, de är i upphöjda nivåer. Och vissa är bättre än andra. Och så nämner han hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa att ahlu darajat al-ula, de med höga nivåer i nästa liv, kommer att kolla upp på folket i al-illiyin, de högsta av nivåer, och se dem lika avlägsna som man ser en stjärna i fjärran. Yani när du kollar upp på en nivå i Jannah, en person som är över dig, så är det som att du kollar upp på en avlägsen stjärna. Yani det är en nivå över dig. Subhanallah. Och Jannah har, säger han, 100 nivåer. Yani 100 unika nivåer. Och det är också en fråga där det finns lite olika åsikter. Det har ju nämnts i en sahih hadith att Jannah har 100 nivåer som Allah har förberett för al-mujahidin. Men då så säger vi så ulema, det betyder inte att de är begränsade till 100 nivåer, utan dessa 100 nivåer är för al-mujahidin. Det är deras 100 nivåer. Men att det finns mer än 100 nivåer i paradiset. Och beviset på det är hadithen där en person höjs upp en nivå i Jannah för varje ayah som han kan från Koranen. Och Koranen har mer än 100 ayah. Wallahu alam. Naam. Och det är också en subhanallah, en viktig tankeställare. I det här livet, vi människor har, som vi nämnde i förra lektionen, en tendens att vara otåliga, stressade, vi har bråttom, vi vill ha. Och man kan ibland också, man jämför sig alltid med andra. Och speciellt i den här tiden av sociala medier, man ser vad andra har och vad man inte har. Eller hur? Man ser vilken fin bil, vilket fint hus, vilken fin kropp, vilken fin fru, vilken fin, allt andra har som du inte har. Det är folk, de är så i det här livet, de jämför sig med allt och alla. Och när man ser allt detta, vilket man inte gjorde förut, så ser du alltid någon som är snyggast, bäst, finast, eller hur? Vilket gör att man aldrig blir mätt. Man vill alltid ha mer och så vidare. Ja, det kan ligga i vissa människors natur. Förutom de som har al-qana, de är nöjda med det goda de har fått. Men då är det viktigt att komma ihåg det här. Naam, i dunya, det finns darajat. De kan vara rikare, friskare, snyggare, starkare. Men vad händer i akhira? Om de inte är muslimer, de är bränsle till helvetet. Och då kommer jag få vad de inte kommer att få. Jag kommer att vara över dem. Så att man har lite is i magen, man har lite tålamod. Och ser fram emot vad som finns i nästa liv. Och inte fastnar och hakar upp sig på vad andra har i detta liv. Och profeten alaihissalam gav oss en väldigt bra lösning på detta. Han sa, kolla inte på de som har det bättre än er. Utan kolla istället på de som har det sämre än er. För det kommer att hjälpa er att uppskatta Allahs gåvor till er. Så jämför man sig med folk som har det bättre, kommer man alltid vara besviken. Men jämför man sig med folk som har det sämre, så kommer man att uppskatta det goda man har fått. Välkommen. Abdallah. Naam. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter, La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman mahdura. Och sätt inte någon annan gud eller gudom bredvid Allah. För då kommer du sitta yani övergiven och utstött i helvetet. Naam. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi människor inte ska sätta någon gudom eller partner vid Allahs sida. För då kommer människan på grund av den kyrk, den polism som hon har begått, att hamna i helvetet makhzulan, yani lämnad. För Allah kommer inte hjälpa denna person, utan personen kommer istället att lämnas åt den som de dyrkade vid Allahs sida. Och denna kan varken gynna eller skada människan det minsta, utan Allah är den enda som kan gynna och skada. Wahdahu la sharika lah. Naam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala det största av alla förbud. Och det är förbudet från att sätta någonting vid Allahs sida. Att dyrka en gudom vid sidan av Allah azza wa jal. Vilket är det största brottet och synden som kallas för shirk. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den som begår shirk kommer i nästa liv att ha två egenskaper i helvetet. Ett, att han är madhmum, klandervärd. Och två, makhdul. Makhdul betyder att man blir lämnad. Yani khadala, att man sviker någon eller vänder någon i ryggen. Hänger med? Han lämnas åt sig själv. Och då så säger här ulema, yani, ju mer en person vänder sig bort från Allah och faller in i kyrk, ju mer gör han sig förtjänt av dessa två egenskaper. Taib. Ett, han är madhmum, han är klandervärd. För att han var så dum att han lämnade Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, och dyrkade istället dessa påhittade falska gudar. Han lämnade Allah som äger allt, som har allt i sin hand, den enda som kan gynna och skada, skaparen av allt, den som försett åt med allting gott, och vände sig istället och dyrkar någonting skapat som honom, som en staty, en ängel, ett helgon eller liknande. Är han inte medmum? Är han inte klandervärd? Sannoliken är han klandervärd. Och han är makhdul. Han är också lämnad. Lämnad åt sina avgudar. De som han förlitade sig på istället för Allah. Det kommer att sägas till honom. Gå och sök hjälp från dina avgudar på domedagen. Och vi vet ju alla att de inte kan hjälpa. Vare sig i detta liv eller i nästa liv. Och då så säger här att Sheikh Sa'di nämner också i tafsir att en person blir lämnad ju mera han vänder sig bort från Allah. Ju mindre han förlitar sig på Allah, ju mera blir han lämnad till sig själv. Och så säger han motsatsen, att ju mera en person förlitar sig på Allah, ju mera kommer Allah azza wa jalla att hjälpa honom. Det är också en väldigt viktig princip i tafsir som de lärda tar upp. Och det är att man kan dra ut motsatser av saker och ting. Om personer som dyrkar andra än Allah och förlitar sig på andra än Allah är klandervärd och lämnad åt sig själv, då förstår man att personer som vänder sig till Allah och endast dyrkar Allah, han är motsatsen till klandervärd. Han är vad? Prisvärd. Han är en person som kommer att berömmas. Och han är motsatsen till makhdul, till lämnad åt sig själv. Yani Allah kommer vara där för honom. Allah kommer att skydda honom och ta honom ut, eller skydda honom från yani allting ont. Och han nämner också Ibn Kathir en hadith där Rasulullah alaihi salatu wasalam säger att en person som drabbas av fattigdom och förlita sig på människor att de ska lösa hans fattigdom kommer aldrig bli av med sin fattigdom. Men den som vänder sig till Allah, awshakallahu lahu bilghina, kanske Allah kommer att påskynda att han blir rik eller yani oberoende. Imma ajal ajil wa imma ghina'un ajil. Kanske kommer den komma inom en nära tid eller yani en nära framtid, yani lite längre bort. Yani, och det är också jätteviktigt att en person, en muslim, ska ha den här egenskapen att man alltid ska förlita sig på Allah azza wa jall. Yatawakkal ala Allah. Och vända sig till Allah i alla ens behov. Som här, en person drabbas av fattigdom. Förlita inte på bidrag, på människor, på folk. De där, det kan vara asbab. Men förlita dig på Allah. Det är Allah som gör dig rik. Det är Allah som försörjer dig. Och även när du får din lön, du får ditt bidrag, du får din hjälp, så är det med Allahs tillåtelse. Hänger ni med? Det är inte så att Allah försörjer och folk försörjer. Nej, det är bara Allah som försörjer. Men Allah kan försörja dig på olika sätt. Så har du ett problem, vänd dig till Allah. Är du sjuk? Vem är det som gör dig frisk? Allah. Det är inte läkaren, det är inte medicinen. De kan bara vara orsaken. Men Allah är den som gör dig frisk. وَإِذَا مَرِبْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Och samma sak med allting. Har du ett problem, vänd dig alltid till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Och er Herre har bestämt, anbefalt, att endast han ska dyrkas. Och här, ja ikhwa, kommer en viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala kommer nu efter dessa verser att nämna ungefär 20 stycken påbud och förbud. Gör och gör inte. Det är viktiga saker. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på dessa verser att detta är från den hikma som vi uppenbarat. Detta är från den hikma, den vishet vi uppenbarat till dig. Den visheten i att följa dessa påbud och hålla sig borta från dessa förbud. Taib, vilket var det första påbudet? Vi har inte nämnt de andra, men vi har nämnt det första. Vilket var det första påbudet? Ja, första. Gör inte kyrk och dyrka endast Allah. Vilket är tawhid, eller hur? Tawhid och inte göra shirk. Yani det här är toppen av vishet, eller hikma. Den viktigaste visheten är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. En person som dyrkar någonting annat än Allah är en person som berövats sin vishet. Person som kanske har kunskap men har inget förstånd. Vissa du finner, han är forskare, han får Nobelpris, men subhanallah, han dyrkar andra än Allah. Dyrkar statyer. Han har kunskap, men har inget förstånd. Så man ska inte blanda ihop dem. Och därför är den största orättvisan att dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Den största kunskapen, den största rättvisan och den största visheten är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. För al-hikma är att sätta rätt sak på rätt plats. I rätt proportion. Och när det kommer till dyrkan, om du ska sätta dyrkan på rätt plats, vem ska jag tillägna min dyrkan? Rätt plats. Vilken är den rätta platsen? Till vem? Till Allah. Allting annat är fel plats. För ingen annan än Allah förtjänar att dyrkas. Är det inte så? Den största hikman är ett tawhid. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så då säger här Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka, yani amara. Eran herre har bestämt att endast han ska dyrkas. Wa bil walidaini ihsana, och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Och här säger Allah subhanahu wa ta'ala ihsana, yani ni ska vara goda mot era föräldrar. Utan att nämna vilken form av godhet. Det har lämnats, var god mot dina föräldrar. Och då omfattar det all form av godhet i tal och i handling, att inte skada dem på något sätt, göra dem besvikna eller ledsna på något sätt. Yani, du ska ha al-ihsan till dina föräldrar. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala hans rättighet som är den största rättigheten, och sen nämner han föräldrarnas rättighet som kommer efter Allahs rättighet, Allah subhanahu wa ta'ala, och efter profetens rättighet alayhi salatu wasalam kommer föräldrarna. Och det här finner vi ofta i Koranen. Yani att Allah anbefaller oss med lydnad till honom och sen till föräldrarna. Allah förbjuder oss från olydnad till honom och sen olydnad till föräldrarna. Och likadant finner vi också i sunna. Så föräldrarna har en enorm rättighet i islam. Och de lärde sig, om det inte vore för dem eller för Allah och sen föräldrarna, skulle du inte ens finnas. Så det i sig själv sammanfattar deras enorma rättighet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Om en av dem eller båda av dem blir äldre i ditt sällskap, yani under din livstid, så säg inte uff till dem. Ja. Om dina föräldrar blir äldre. Och det kan hända ibland att föräldrarna när de blir äldre kan bli lite gnälliga, lite petiga, känsliga, ni vet. Och då kan en person kanske tycka att det är jobbigt. Säg uff, jag orkar inte, palla inte. Haram att säga uff till sina föräldrar. Och här nämner ulema att, som Ibn Kathir här, yani Allah nämner uff, vilket är det, vad kan man säga, mildaste negativa man kan säga. Om du har dåliga ord du kan säga till någon, en lista, så kommer uff längst ner. Yani det är det minsta dåliga du kan säga till en person. Du kan säga massa saker som är värre. Och därför sa vissa av salaf, om det fanns ett mjukare ord än uff hade alla nämnt det som exempel. Men han nämnde uff. Kan du diska, kan du handla? Uff, pallar inte. Alltså det är synd, haram. Och när alla använder det minsta ordet att det är haram, så är det underförstått att allt som är högre än uff också är haram. Hänger ni med? Och också, de säger qiyas, att ännu värre kanske slå eller gärna på något sätt kränka och såra och skada sina föräldrar. Om uff är haram, då är allting som är värre än uff ännu större haram. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, yani, skrik inte mot dem, var inte hård mot dem, var inte sträng mot dem. gör ingenting dåligt eller negativt mot dem. Och där säger vissa ulema, lyft inte handen mot dem. Yani, låt oss säga att du är irriterad vid dina föräldrar och du vill prata, du vill försvara dig. Lyft inte händerna. Inte så här slå, men så här, göra massa så här gester, prata med handen. Nej, gör inte det. Det är respektlöst. Vissa ulema sa också här från Salaf, kolla dem inte argt i ögonen. De kanske har fel, du har rätt. Och du blir arg. Du kollar på dem med en arg blick. Gör inte det. Inte det heller. Ödmjuk. Ni sänkt blicken. Lyft inte handen. Lyft inte rösten. Säg ingenting negativt till dem. Och när Allah subhanahu wa ta'ala förbjöd oss från att tala eller agera negativt mot dem, så beordrar Allah oss med motsatsen, vilket är att vara vänliga mot dem. Bil fi'l al-hasan wa qul lahum qawlan karima. Och tala till dem med respekt, ära, vördnad. Och då så säger Ibn Kathir, yani linen, att du är mjuk, du talar mjukt till dina föräldrar. Tayyiban, hasanan, bi adab wa tawqir, med respekt, med vördnad, wa ta'zim, och hög aktning. Och den nämner vissa av salaf som Mujahid, Ata och Al-Hasan. Yani, från detta är att inte ropa på sina föräldrar med att tilltala dem med deras namn, deras tilltalsnamn. Din farsa heter Abdallah, ska du inte säga Abdallah, utan du ska säga Ya Abata, fader och moder, eller på ert språk. Men att man inte ropar på dem med deras namn eller kunya. Att det är från al-jafa, det är från en brist på respekt att göra på detta sätt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ رَحْمَ, och sänk till dem ödmjukhetens vinge. Yani, var ödmjuk mot dina föräldrar i ditt agerande. Och sen säger Allah att vi ska göra dua för dem. Naam. مِنَ رَحْمَ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Och man säger då, o Herre, var barmhärtig mot dem, var nådig mot dem, eftersom att de uppfostrade mig. Yani, de tog hand om mig när jag var liten. Naam. Och då så säger Herre ibn Kathir, yani, när de blivit äldre eller när de har dött, så gör man dua för föräldrarna, att Allah ska ha rahma över dem. Kama rabbayani sagira, så som de hade rahma mot mig när jag var liten. Ja. Och här nämner Ibn Sa'di, nämner en faida här. Han säger, yani, åkalla Allahs rahma över dina föräldrar när de lever och när de har dött. Och man förstår av den här versen att varje gång, eller ju mer en tarbia, en person uppfostrat och tagit hand om en person, ju mera rättigheter har han. På samma sätt som en person som uppfostrat en person religiöst eller i världsligt, en god uppfostran, han har också en rätt gärna av denna dua. Så generellt, föräldrarna har den största rätten till din dua. Men även en person som kanske vuxit upp med en styv förälder som tagit hand om dig har också rätt att göra denna dua, att Allah ska ha rahma mot dem. Och han säger också här, den religiösa uppväxten, eller den religiösa, vad säger man, uppfostran. Yani, det betyder din muallim, han som lärde dig islam sen du var liten, lärde dig Koranen, lärde dig sunna och liknande. Han har också uppfostrat dig. Kanske inte som dina föräldrar, men han har också uppfostrat dig. Och som profeten a.s. sa, att jag är i positionen av en fader, jag lär er. En muallim, den som lär folk, har också rätt till detta. Och därför finner man att man ska göra dua för al-ulama. Al-ulama ska man tacka hela tiden. Rahimahumullah, ghafarallahu lahu och liknande. För de har också uppfostrat dig. En av de viktigaste uppfostran. De har lärt dig din din, din tawhida, din salah och allt detta. Så de förtjänar också din dua. Och sen säger ulema att den här att åkalla rahma över sina föräldrar är begränsat till föräldrar som är muslimer. Man får inte be om rahma eller magfira till icke-muslimer. Man får be om el-hidayah, vägledning och liknande, men inte rahma. Det är inte tillåtet att åkalla rahma eller förlåtelse till en kafir, vare sig levande eller död. Taib, för Allah har förbjudit detta i Koranen. Och författaren nämner sen några hadither. Vi kan ta bara några stycken av dem i detta ämne. Och det var att profeten alaihissalam en dag gick upp på el-mimbar på predikastolen. Och så säger han amin, amin, amin. Och då så säger sahaba, ja Rasulullah, varför gjorde du amin? Alltså varför sa du amin? Och då så sa han, för Jibril kom till mig. Jibril kom till mig. Och han sa ragima anf. Och en annan riwaya, ba'ud, bort. Med personen som hör ditt namn nämnas och inte sänder salat över dig. Ni är bort med honom. Säg amin. Och då så sa jag amin. Den första gången jag sa amin så var det på den här duan. Bort med personen som hör mitt namn men inte säger sallallahu alaihi wasallam. Bort med honom. Vilken förlorare. Vilken loser. Den andra. Bort med personen som upplever Ramadan. Och Ramadan hinner ta slut innan han blivit förlåten. Eller Ramadan tar slut och personen inte blivit förlåten. Bort med honom. Amin. Genom det förstår man att Ramadan är en av de största tillfällena att få förlåtelse. Och personen som fastar Ramadan. Ramadan tar slut och inte blir förlåten. Den personen, vad har han gjort i sin fasta? Hur har han förstört sin månad? Hur kommer det sig att han inte blev förlåten? Dörrarna till Jannah är öppna. Dörrarna till Rahma är öppna. Shaitan är fastkedjad. Helvetet är stängt. Alla räddar folk från helvetet varenda natt. Ja? Subhanallah. Den som fastar med iman och ihtisab blir förlåten. Den som ber Laylat al-Qadr blir förlåten. Den som ber Ramadan blir förlåten. Yani chansen till förlåtelse är oändliga i denna månad. Men han blev inte förlåten. Bort med honom. Vilken förlorare som försummade denna månad. Och sen den sista så sa han bort med personen. Ragima anf, vilken förlorare. Personen som upplever sina föräldrar i hög ålder. Båda eller en av dem men inte går in i paradiset. Subhanallah. Yani, föräldrarna att ta hand om dem när de är gamla är en väg till paradiset. Men han lämnade den här chansen. Bort med honom. Han tog inte hand om sina föräldrar när de var gamla. Och den här hadithen är sahih. Han nämner också hadithen då en man kommer till profeten alaihissalam och rådfrågar om el-jihad. Han vill gå ut och kriga eller strida tillsammans med profeten alaihissalam. Och får då den här frågan tillbaka, lever din mamma? Och mannen säger ja. Och då så säger profeten alaihissalam, håll dig till henne för Jannah är vid hennes fötter. Och i en annan hadith så var det en liknande, en man som då kommer och säger att han vill göra jihad och att hans föräldrar lever, de är i hög ålder. Och då så säger profeten alaihissalam, fafihima fajahid, gå och gör jihad med dina föräldrar. Men det är också jihad, ta hand om din gamla moder och fader. Subhanallah. Ja, ni lämnar jihad med mig och gör jihad med dina föräldrar. Så som han eller person ska inte underskatta denna gärning. Och därför när profeten alaihissalam också frågades den bästa gärningen, nämnde han att be på tid. Och sen sa han birul walidin. Och sen jihad fi sabilillah. Birul walidin, att vara god mot sina föräldrar. Än är på andra plats. Tawhid eller salah. Och sen självklart efter tawhid, salah. Och sen birul walidin. Ja, vi har bara en kort vers kvar som vi är färdiga inshallah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Eran herre vet bäst vad ni döljer inom er, inom bords. Om ni är rättfärdiga, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura, så är han ständigt förlåtande till de som ständigt vänder sig tillbaka till honom. Nah. Här nämner vissa av Sela för att den här versen hänger ihop med den innan som handlar om föräldrarna. Att Allah vet bäst vad som finns i vårat inre. Gärna om en person syndat och varit dålig mot sina föräldrar, behandlat dem fel, orättvist, kränkt dem och inte gett dem deras rättigheter och känner ånger, så vet Allah mycket väl vad han har i sitt bröst. Men Allah vet den här inställningen, att han känner ånger, han känner att det är fel. Taib. Allah vet vad vi har i vårat inre. Intakun och salihin. Om ni är rättfärdiga så, och gör goda gärningar, så känner Allah till detta. Gen ni bättre är er och kommer på rätt spår, så kommer Allah azza wa jalla att acceptera detta för er. För Allah är ghafura. Han är ständigt förlåtande till al-awwabin. Och al-awwabin har nämnts lite olika förklaringar på. Vilka är al-awwabin? Och generellt betyder en person som ständigt vänder sig tillbaka till Allah. Men vi kan nämna lite olika tafsir. Det har berättats från Qatada att det är de som lyder. De som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus salah, de som ber sina salah. Och Ibn Abbas sa al-musabbihin, de som prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan riwaya, de som lyder Allah al-muhsinin och gör det goda. Och vissa nämner att det är de som ber al-duha, de som ber förmiddagsbönen. Sa'id ibn Musayyib, han sa att al-awwab är den som syndar och sen vänder sig till Allah i förlåtelse, och sen syndar och sen vänder sig till Allah i förlåtelse. Yani, han vänder sig alltid tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa av salaf sa, det är personen som minns sina synder i ensamhet och ber Allah om förlåtelse för dem. Naam. Så al-awwab är den som inshallah ständigt vänder sig till Allah i ånger och i toba. Och det är så en muslim ska vara. Vi alla har synder, vi alla har brister, till korta kommanden. Och man ska aldrig tappa hoppet på Allahs rahma. Man ska aldrig tänka att nu är mina chanser slut. Jag har gjort för många toba. Finns inga mer toba för mig. Utan alhamdulillah, dörren till toba är öppen. Alhamdulillah, så länge själen inte lämnar kroppen kan du alltid göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur många gånger du än syndar, och även om det är en och samma synd, och även om du intalar till dig själv att inte göra om synden och ändå gör det, gör alltid toba. Och tappa inte hoppet och låt inte shaitan lura dig med att allt eller inget. Att du är 100% muslim eller inte alls. Yani, shaitan kommer ibland till folk och säger, men du syndar hela tiden, du gör samma synd. Du kan inte vara en bra muslim. Du passar inte in i islam. Allah kommer inte gilla dig. Allah kommer inte acceptera dig. Det är fel. För om vi säger att toba innebär att man slutar synda, då är det kört för oss alla. Är det inte så? Utan alhamdulillah, Allah azza wa jalla yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah älskar de som ständigt vänder sig till honom med toba. Så dörren till toba är alltid öppen. Och de bästa av Allahs tjänare är de som alltid ber om förlåtelse. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.